Låt mig först säga någonting om bönedygn vi ska ha efter sommaren den 18-19 augusti. Om ni har sett i utsikt, det ligger en lapp ute på bordet där när man kan skriva upp sig. Vi har delat upp dygnet i halvtimmar så man kan skriva upp. Man kan be här eller man kan be hemma. Och man får såklart skriva upp sig på fler tider än bara en halvtimme. Jag är inför det dygnet och egentligen för hela terminen och framtiden att vi längtar efter nytt liv. I fredags så var det daglediga sommarfest där vi var i Norrebo missionshus. Och under kväll eller under eftermiddagen där så kom det ett härligt regn. Jag såg alla glada 40-plussare springa ut i regnet och liksom nästan dansa i regnet av glädje. Nu regnar det. Nu blir det underbart. På samma sätt så längtar vi efter att andens vårregn eller andens sommarregn också ska falla över oss. Att nytt liv ska födas fram i våra församlingar. Att Guds rike ska växa. Inte i första hand att Gnosjö missionskyrka ska växa. Det finns inget egen syfte i det. Men vi vill vara med och vittna och predika att nytt liv ska födas fram genom oss. Så vi vill ta sats genom att fokusera ett dygn på att be för detta. Och det är två bibelord som jag har stannat upp vid. Jag ska inte predika om det, jag bara introducerar bönedygnet redan nu. Det ena är det bibelord som Evelina läste. När Jesus gick runt och samtalade människor, bad för människor och han såg människorna så fylldes han av medlidande människor. Och jag behöver i alla fall gå regelbundet till mig själv och ifrågasätta och fundera på vilken syn har jag på människor runt omkring mig. Och så landar jag nästan alltid, Gud fyll mig med kärlek och fyll mig med barmhärtighet och fyll mig med medlidande att älska människor. Det andra Jesus är det att han sänder ut lärjungarna, be om arbetare, att vi ska få skörda. Det andra bibelordet, och ni som har varit gravida och fött kanske vet hur livsviktig kvinnans kraft och styrka är. Om kvinnan förlorar kraften i förlossningen, då kan det gå riktigt illa. Och i Jesaja 37 så finns det bara en liten vers. Jag läser lite sammanhang. Så säger Hiskia, denna dag är en dag av nöd, bestraffning och förrätt. Men så kommer det då. För fostren har kommit fram till födseln, men det finns ingen kraft att föda. Jesus säger, skörden är stor. Gud säger till Jesaja, fostren har kommit fram till födseln, men det finns ingen kraft att föda. Jesus säger, be skördens herre att sända arbetare. Jag tänker att de hör ihop. Jag tror att skörden är stor. Jag tror att människor är redo. Jag tror. Men vi behöver be om kraft att föda. Så vi vill ta ett rejält tag inför nästa termin. Att be just om kraft att föda. Om att bli sända, att vara arbetare. Så var med, skriv upp er och be tillsammans. Det var det. Jag ska läsa ifrån Lukas kapitel 1, några verser från vers 26 och framåt. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa, gläd dig du som har fått nåd, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Men då sa ängeln till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Och så bläddrar vi fram ett kapitel, bara vers 21 i kapitel 2. Då har Jesus fötts och 8 dagar har gått. När 8 dagar hade gått och barnet skulle omskäras, då fick han namnet Jesus. Det namn som ängeln hade gett honom innan han blev till i sin mors liv. Att namnge sina barn, det är svårt. Jag vet inte hur lätt ni hade när ni skulle namnge, eller ni, era föräldrar hade lätt för era namn. Jag heter Andreas och så heter jag, det stavas Christian med CH. Men min mamma är väldigt noga med att det ska uttalas Christian. Det var när jag föddes så fanns det någon dansk kung eller prins eller någonting som hon såg upp till. Så jag heter inte Christian utan jag heter Christian. Av någon anledning. Jag använder inte det så ofta. När vi skulle namnge våra barn så gick vi igenom alla namnlistor och namnböcker som fanns och såg vilka namn är vackra, vilka har fina betydelser. Och så gjorde vi varsin lista och sen försökte vi komma fram till något gemensamt. Och så blev det till slut de namnen de har fått. Maria, hon hade lite enklare. Ängeln kom till henne och sa, ditt barn ska heta. Hon behövde inte fundera vad hon skulle namnge barnet. Han skulle heta Jesus. Det är ingen slump att Jesus just skulle heta Jesus. Namnet har en betydelse. Namnet skulle säga någonting om vem Jesus är, vad han skulle göra, vad han betydde. Jesus betyder Herrens frälsare, Herren räddare eller Herren befriare. Skulle liksom leva i sitt namn. Det finns många människor som både bär och har burit namnet Jesus. Men det finns bara en person som har gett täckning för att som har kunnat leva upp till sitt namn. Och det är Jesus Kristus från Nazaret. Det är alla andra Jesus namn. De visar och pekar på denna man. Men det är ett namn som har använts av otaliga människor genom hela historien. Vi har använt namnet för att söka hjälp i kriser. Vi har använt namnet för att söka tröst i sorgen. För att söka hopp inför framtiden. Vi har använt hans namn för att lämna över våra liv i någons händer som är större och godare än oss själva. Och vi har bett till honom, Jesus, gör någonting i mitt liv. Jag tycker det är otroligt vackert att Gud har ett namn. Gud är inte bara en ansiktslös dimma. Gud är inte bara någon där borta än den. Han har ett namn. Jesus Kristus från Nazaret. Den osynlige har blivit synlig. Gud som är ande och utan kropp. Han har blivit människa med kött och ben och han har fått ett namn. Därför tänker jag att änglaorden till Maria också riktas till alla människor genom hela historien. Du ska ge honom namnet Jesus. Det är en uppmaning som också går till dig och mig. Du ska ge honom namnet Jesus. Inte bara en Gud långt borta utan en personlig Gud som vi kan kalla våran vän, våran frälsare, våran herde. Ge honom namnet Jesus. Då blir han också tydlig för oss. Och han blir nära oss. Det finns bara ett namn i världshistorien som i sig själv bär kärlekens kraft. Som kommer med kärlek. Det finns inget andra namn. Oavsett hur vackra namn det än finns så finns det bara ett namn som kommer med kärlekens kraft och det är Jesus. Höga visan 1 och 5 säger en utgjuten salva på jorden är ditt namn. Genom hela kyrkohistorien, traditionen så har man läst den här texten, versen utifrån Jesu namnet. Jesus som en utgjuten salva är ditt namn här på jorden. Det är liksom som ett namn som har varit innesluten i en förpackning, i en tub, i en kärl. Och när Jesus 8 dagar gammal får sitt namn så öppnas tuben, kärlet. Och som en fantastisk salva över allting så utgjuts nu detta namn över hela jorden. Det betyder att vi kan minnas allting som har hänt i våra liv. Både det som har varit med och motgång. Både det som har varit glädje och sorg. Både det som har varit arbete och vila. Och så kan vi liksom ta Jesus namnet och stryka som en helande salva över allting. Vi lämnar allting i Jesu händer. Men vi kan också stryka det över framtiden. Oavsett vad som kommer hända så stryker vi det där Jesus namnet som en helande salva. Att han ska vara med. Att hans namn ska få finnas med i allting som kommer ske. Oavsett vad som kommer hända. Jesus namnet är ju också ett bönenamn och det är underbart att få be i Jesu namn. En av de kortaste och enklaste bönerna kanske är just Jesus. Jesus, Jesus. Ni som är lite äldre än mig och minns de gamla bönemötena i missionshusen så sägs det att det var liksom som ett S-ljud som ekade genom missionshusen när alla satt och bad Jesus, Jesus, Jesus. Låt oss återvända till att be till Jesus. Och den här Jesusbönen har varit en viktig tradition i många kyrkor där man ber Jesus Kristus förbarma dig över oss. En bön som går tillbaka till evangeliet där människor mötte och såg Jesus och man ropade och man sträckte sina händer. Jesus förbarma dig över oss. Jag tänker att man behöver inte be så mycket mer. I den bönen så ryms allting. Jesus, förbarma dig över oss och mig. Men det säger också någonting om att vi inte bara ber ett namn. Vi ber inte utifrån den kompetens eller hur länge vi har trott. Utan vi uppmanar Jesus att be för oss och att vi ber i hans namn. Det innebär att när jag ber så skriver jag inte bara mitt namn som avslutning. Utan jag stryker också under med Jesu namn. Att jag tillsammans med Jesus får be om det jag ber om. Jesus förbarma dig. Och så sätter han sitt sigill och ber tillsammans med oss. Och det är stort. Bönen från oss blir också därför en bön ifrån Jesus. Jesus han är värd vår tillbedjan. I brevet till församlingen i Filippi så brister Paulus ut i en fantastisk lovsång. En av Nya Testamentets stora Kristushymner. En lovsång till Jesus som har blivit människa. Och så skriver han, och detta är förmodligen en sång som sjungs på den tiden. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Gud har upphöjt Jesus. Jesus som avstod allt och blev människa, han har nu blivit upphöjd och han är värd all vår tillbedjan och all vår lovsång. Det är inte bara Gud Fader som ska tillbedjas och äras. Utan också inför sonen Jesus Kristus så ska alla knän böjas. Och böjda knän, det uttrycker en vördnad och det uttrycker en tillbedjan. Vi kan säga Jesus är Herren. Det första budet som ges till Mose i Gamla testamentet och som gällde hela Israel och Guds folk och som därför också gäller oss som Guds folk idag. Det viktigaste och första budet, endast Gud ska du tillbe. Så därför får vi vända vår tillbedjan till Jesus därför att han är Gud, att han har gett oss Gud. Och vi har liksom fått som en uppmaning och som ett bud och som en önskan och som en uppmaning att vi ska tillbe Jesus tillsammans med Fadern. Han som lever i evigheters evighet. Därför blir också Jesus namnet ett namn att bekänna. Paulus skriver till romarna att den som bekänner att Jesus är Herre, han och hon ska bli räddad. Innebär det att jag måste automatiskt tro på att allt som står i Bibeln är sant? Innebär det att jag måste lyda pastorn och allt det han eller hon säger att det måste jag följa och blint lyda? Jag tycker det, men det är ju inte så. Att tillbe och bekänna Jesus som Herre, det är ju faktiskt att säga: Gud, jag behöver dig. Jag vill följa dig. Jag vill leva tillsammans med dig. Jag vill följa dig. Jag klarar mig inte utan dig. Och sen får man, precis som Anton berättar, får man växa steg för steg och relationen fördjupas. Man bekänner där man är och där man står just där och då i livet. Till sist så brukar vi välsigna varandra. Det är en uppmaning som Mose också får i första eller fjärde Mosebok. Där han får en instruktion av hur han ska välsigna folket. Och då står det så här i kapitel 6. Herren talade till Mose: säg till Arons och hans söner: med dessa ord ska ni välsigna Israels folk. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. De ska uttala mitt namn över israeliterna och jag ska välsigna dem, säger Herren. Det betyder att det finns ingen präst, det finns ingen pastor, det finns ingen påve, det finns ingen människa som kan välsigna. Det är bara Gud som välsignar. När Gud hade givit instruktionerna till Mose så säger han: så ska du säga, Mose, men det är jag som välsignar. Ni uttalar orden, ni uttalar mitt namn, men det är jag som lägger kärlek, det är jag som lägger barmhärtighet, det är jag som lägger kraft bakom orden. Vi förstår att välsignelsen är viktig både för oss som människor, men också att den är viktig inför Gud. Vi förstår det inför instruktionerna Mose får, men vi förstår det också i skapelseberättelsen, att bland det första Gud gör när han har skapat en människan så välsignar han människan. Bland det sista Jesus gör innan han återvänder till himlen, det är att han sträcker sina händer mot lärjungarna och välsignar dem. Det innebär att den dag han kommer åter, då kommer han också välsigna sitt folk. Och vi läser om att när Jesus kommer tillbaka så ska han samla sitt folk och säga han: kom ni som är välsignade. Så rustade med Jesu namn, med allt det vad det innebär, helande, frälsande, bekännande. Ett namn vi får be till och i och genom. Men också under hans välsignelse så får vi vandra och leva våra liv. Och gå in i den här sommaren och hösten. Och jag tänker att det inte finns något bättre liv att leva än att bekänna honom, att böja sina knän och leva under hans välsignade händer. Vi ber tillsammans. Tack älskade Jesus för att vi får komma inför dig. Vi tackar dig för att du föddes. Vi tackar dig för att du fick ditt namn. Men vi tackar dig framförallt för att du lever upp till ditt namn. Att du är befriaren, att du är räddaren, att du är helaren. Vi tackar dig för att du är en Gud som har kommit nära. Vi tackar dig för ditt medlidande, för din barmhärtighet, för din kärlek. Men tack också för att du är en Gud som kliver in för att hjälpa där vi behöver. Herre, låt oss alla få träda in i din välsignelse, i ditt ljus. Var med oss var och en. Beskydda oss och våra familjer och våra nära och granna människor vi har runt omkring oss. Men jag tackar dig också för att du sänder ut oss till den här världen, Herre. Hjälp oss att bära din välsignelse vidare till människor vi har runt omkring oss. Vi tackar dig för att skörden är stor. Vi tackar dig för att fostren är fullgångna. Men vi ber om kraft och frimodighet att också få skörda och få vara med att föda nytt liv. Amen. Vi ska ha en stund fortsätta vara inför Jesus tillsammans med Jesus. Böneplatsen är öppen, man kan gå dit och be och skriva böner. Be gärna för varandra i bänkarna. Jenny kommer spela lite under tiden. Så är vi en stund, du och Jesus tillsammans med varandra.